Jag brukar alltid byta kläder när det är dags för mission. Inte för att vara käck på något sätt, utan som en påminnelse om att Gud älskar hela världen. Och att världen ligger på Guds hjärta och därför också ska ligga på våra hjärtan. Nu känner jag mig omsluten av det som Gud älskar. När David Molineux för några månader sedan ringde och frågade om jag ville tala idag, så kände jag att, ja men visst, jag skulle vilja tala om den helige andes roll i det stora missionsuppdraget. Det finns ju en bok som är skriven av en läkare och blivit en av världslitteraturens mest lästa alster. Det är en bok fylld av överraskningar, av dramatik och spänning och många omvälvande händelser både för individer och för hela samhällen. Det är inte en novell, det är inte en roman, utan det är en bok som skildrar de första 30 åren av den märkliga och mest inflytelserika rörelsen i hela världshistorien. Boken kallas Apostlagärningarna, men det är egentligen mera befogat att kalla den för den helige andes gärningar. För det är en bok som visar att de tre korta åren av Jesu liv inte var någon isolerad företeelse eller avslutad företeelse, utan som kom att fortsätta och fortsätter än idag. Hans korta liv i mänskliga ögon slutade med en stor tragedi. Oskyldigt dömd till döden i en ålder av bara 33 år. Men det fick en fortsättning som ingen hade kunnat ana. Annat inom parentes än de som var insatta i Gamla testamentets profetior. De anade ju det här. Han hade blivit alltför obekväm för den tidens andliga, religiösa ledarskap och för makthavarna. Och de fann för gott att göra sig av med honom. Och det skulle kunna ha slutat där mänskligt sett. Och det såg ut som också det gjorde det till en början. För det var ju bara en liten skara på 11 förskrämda lärjungar. 11 män ur folket. Den 12:e hade ju faktiskt tagit livet av sig i sin desperation. 11 skrämda, uppgivna lärjungar. Besvikna och handlingsförlamade. Gömda innanför låsta dörrar. Av rädsla för att det skulle gå med dem som det hade gått med deras mästare. Men ingen hade räknat med dem längre, allra minst de själva förstås. Nu var det slut. Och det var till den här lilla skaran som mästaren ändå hade sagt att de skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till hans lärjungar. Hur i all världen skulle det kunna gå till med en sån ynklig början? Men så hände något som är den första stora överraskningen. Både för dem själva och för den stora folkmassan som på den tiden och de dagarna var samlade i just Jerusalem. Plötsligt en dag, efter 7 veckor av isolering, träder de tidigare så modstulna lärjungarna fram på den offentliga scenen. Och med en djärvhet och med ett mod som får folk att häpna. Och med ett budskap om en uppstånden och levande Jesus Kristus. Så att människor den dagen blir så överraskade och övertygade om budskapets sanningshalt. Att 3000 låter döpa sig i Jesu namn. Och bara 50 dagar tidigare hade man korsfäst sanne frälsare. Och den här djärvheten skulle komma att smitta av sig. Inte bara på människoskaran i Jerusalem, utan evangeliet gick vidare ut över romarrikets alla vägar och blev så småningom känt i hela romarriket och så småningom genom hela vår historia. Idag är det hundratals och åter hundratals miljoner som utöver hela vår värld älskar namnet Jesus. Och som med stolthet och glädje kallar sig för Jesu lärjungar. Denne Jesus från Nasaret försvann alltså inte liksom bort i historiens skuggor. Han är idag mer aktuell än någonsin tidigare, 2000 år senare. Vet du att 174 000 böcker ungefär är skrivna om honom och att i genomsnitt 4 böcker varje dag skrivs om Jesus? Han är den som utan jämförelse, och nu citerar jag Vetenskapsradion i P1 i Sveriges Radio, som sa det här en kväll när de hade ett program om just Jesus. Han är den som utan jämförelse har haft störst inflytande på den mänskliga, på mänsklighetens historia. Och så citerar man de här siffrorna som jag just nämnde. I genomsnitt så är det 90 000 varje dag som kommer till tro på Herren Jesus Kristus utöver vår värld. Bara i Kina 20 000 om dagen. Jag besökte i fredagskväll den kinesiska gruppen på Chalmers. En grupp studenter från Kina som samlas för att berätta om tron på Jesus. Och det är alltid spännande att komma dit. Flera berättade då att de hade börjat läsa Bibeln sedan de kom till Sverige av ren nyfikenhet och hade blivit övertygade om evangeliets sanning och ville börja följa Jesus. En av studenterna, hon sa en kvinna, att hon hade tagit emot Jesus förra veckan. Och nu var hon så ivrig, jag såg det i hennes blick, att få lära sig mer om vem Jesus var. Vad var det alltså egentligen som hände den där pingstdagen för så länge sedan som liksom har varit omöjligt att stoppa genom historiens gång? Och som bland annat den här kyrkan och den här församlingen just nu är ett resultat av. Vad var det som så totalt förändrade lärjungarnas sätt att tänka och deras sätt att handla? Och vad är det som vi behöver att ska hända med oss för att vår försagdhet och modlöshet, åtminstone känner jag det så många gånger, ska vändas i en djärvhet och en frimodighet och ett nytt sorts mod när det gäller att berätta om Herren Jesus? Det är två saker som hände då och som fortfarande är det som behöver hända. Nämligen för det första, övertygelsen om Jesu Kristi uppståndelse. Att vi har en levande frälsare. Att Jesus lever idag. Nu. Här. För det andra, ett medvetande om den helige andes kraftutrustning och gudomliga ledning i våra liv i vardagen, både här lokalt och globalt i vår kallelse. En vind började blåsa den första pingstdagen, så att säga, en uppfriskande, skön och livgivande vind, Guds egen andedräkt, den helige andes mäktiga vind. Omöjligt att stoppa den vinden. Den blåste in över ständigt nya områden, över folk och kontinenter. Den blåste in bakom järnridåer och bamburidåer. Den har blåst in bakom förskanskade palatser och ner i djupaste fängelsehålor. Den har blåst in i städer och byar, i getton och i slumområden och bland Rumäniens gatubarn. I så gott som alla jordens länder har eller finns det idag lärjungar till Jesus Kristus. Är du en av dem? Annars kan du få bli det idag. Det började med en liten skara outbildade galileiska män som vi hörde i texten nyligen. Av vilka några var enkla fiskare från Genesarets stränder. En var en före detta korrumperad tulltjänsteman och så alla de andra som alla hade hört mästaren säga: följ mig, följ mig. Och de gjorde det. Och alla kom ju från ett ganska begränsat geografiskt område. Det var inte mycket större än Hisingen är idag, Galileen. Och de hade ett väldigt, naturligtvis, enkla fiskare och outbildade män, ett ganska begränsat perspektiv på omvärlden. De visste nog inte så mycket om vad som hände ute i världen och hur stor världen egentligen var. Men nu skulle under de här 3 åren deras perspektiv komma att vidgas och innefatta alla folk och alla stammar och alla etniska grupper och alla språk. Kan du tänka dig? Det var till dem som mästaren sa just innan han lämnade den här världen: gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och när han sa det så stod det att det fortfarande var några som tvivlade. Hur kunde han lägga detta oerhörda, ambitiösa uppdrag i de här enkla männens händer? Men, sa han, dröj kvar i Jerusalem så att ni är där på plats när den utlovade helige ande kommer, så att ni blir beklädda med den kraft och den frimodighet som uppdraget kräver. Uppdragets karaktär är nämligen av sådan art fortfarande att det aldrig räcker med bara mänsklig inspiration eller entusiasm eller ens den starkaste övertygelse. Det fordras en gudomlig utrustning, en gudomlig kraftutrustning, men också en alldeles speciell gudomlig ledning. Av nåd är ni frälsta, skriver Paulus i Efesierbrevet. Inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och så säger han: till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Och så kommer det: som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det vill säga, jag tycker detta är en av de mest spännande aspekterna i det kristna livet. Att Gud har förberett gärningar som liksom ligger där och väntar på oss. Både på det lokala planet i vårt vardagsliv och globalt, om vi skulle ge oss ut i missionsuppdraget. Förberedda gärningar. Och att det liksom finns dörrar som Gud redan har öppnat, som vi får gå in i. Inte trodde jag det när jag antog kallelsen att komma till tabernaklet. Jag hade väldigt många tvivel om att det var en öppen dörr. Men det visade sig ju när jag vågade ta steget att Gud öppnade dörr efter dörr. Och jag fick uppleva, och vi fick uppleva, hans välsignelse. När man börjar ta de här första stegen, hela världen och alla länder och folk är föremål för Guds intresse. Och han vill att de ska få kunskap om att det finns en öppnad väg till gemenskap med Gud själv. Och när det gäller just missionsuppdraget så är den helige ande liksom hela tiden steget före. Generellt kan sägas att alla människor redan är förberedda på att höra evangeliet. Därför att hos alla folk och stammar finns redan en föreställning om den högste guden, om skaparguden. Även om han har kommit och fallit i glömska på grund av alla andra gudar som liksom har kommit att skymma den högsta guden. Det står om detta bland annat i Romarbrevet 1, som ni kanske vet. Men själva skapelsen är i sig en predikan som alla redan har hört och sett och känner till. Och som man med stor övertygelse, när man kom ut som evangelister och apostlar på jungfru territorium, utgick ifrån att man redan visste om, liksom. Så man, fast man aldrig hade sett eller hört om en bibel eller den Gud som bibeln mera specifikt presenterar, så utgick man ifrån att man inte var helt okunniga om bibelns Gud, eftersom han var skapelsens Gud. Så när till exempel Paulus och Barnabas kommer till Lystra, och de får vara ett instrument i Guds hand att en lam man blir botad. Och det blir en stor uppståndelse och man tror plötsligt att Paulus och Barnabas är gudar och man vill offra till dem. Då säger Paulus och Barnabas så här: människor, vad är det ni gör? Vi är ju bara människor precis som ni. Och vi predikar ju för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden. Vem är han då? Jo, han som ni vet har skapat himmel och jord och hav och allt som där i är. Och så säger de, han har ju under gångna tider och släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå så har han inte lämnat dem utan vittnesbörd om sig själv. Han har gjort gott mot dem och mot er. Från himlen har han gett er regn och tider av goda skördar och fyllt era hjärtan med glädje över maten som ni får. Alla har ju fått mat. Alla äter så gott som varje dag. Alla har upplevt regnet och årstidernas växlingar och skörden som växer och ger föda. Det är alltså den guden som vi kommer till er för att tala om. Den Gud som redan har börjat att visa er godhet. Nu vill han säga er någonting mer. Nämligen att han också har sänt sin son in i vår historia för att vi ska bli vänner med Gud. Den Gud som har gett er mat under alla år. Ni vet. Och så passade liksom evangeliet in i deras föreställningar om den högste guden, himlens och jordens skapare. Och man var liksom ofta överens om att de här föreställningarna passade med deras förväntningar på vem Gud skulle kunna vara om han nu var en god gud. Så det är ofta på grund av skapelsens överväldigande vittnesbörd som många människor är sökare. De tänker när de ser stjärn i himlen en klar vinternatt. Det måste väl ändå finnas någon som är större än lilla mig. Vet du att 85% av jordens befolkning har någon form av gudstro eller andetro? Tro eller tro på en högre existens. Det finns bara 15% som kallar sig ateister. Den helige ande använder, menar jag, det här andliga medvetandet som finns ute bland folken, hos människorna, tillsammans med skapelsens vittnesbörd, använder den liksom förberedelseakten för att evangeliet ska landa. Den helige ande har redan förberett marken. Kanske var det skapelsens vittnesbörd som hade gjort att den etiopiske hovmannen, som jag vill stanna lite grann inför, redan alltså 2000 år sedan då, hade gjort honom så nyfiken på Israels Gud. Och Israels Gud var förvisso inte okänd bland folken runt omkring Israels land och folk, långt tillbaka i tiden. 4000 år sedan hade ju Abraham besökt just Egypten och kommit i kontakt med ledarskapet där. Senare kom ju Josef dit och hela Jakobs familj och hans 12 söner, och de växte sig under 400 år till ett stort folk. Och sedan kom det märkliga uttåget ur Egypten under Mose ledning. Det är klart att man visste vem Israels Gud var och hade respekt och vördnad för honom. Och den etiopiske hovmannen, som troligen var det dåvarande Etiopiens finansminister, hade i vilket fall som helst fått en törst efter den store Gud. Och han hade begett sig på den här långa resan. Det dåvarande landområdet som kallades Etiopien var förmodligen det som är nuvarande norra Sudan. Men du kan tänka dig, det var till häst och vagn ändå frågan om en resa kanske på månader, innan man kom upp till Jerusalem. Men så ivrig var han att få komma dit och tillbedja den guden som han visste att man tillbad just vid templet i Jerusalem. Och när han hade varit där de här dagarna, så var han ändå så fortfarande så nyfiken på Gud att han ville lära känna mer om honom. Så han hade faktiskt lyckats införskaffa en Jesaja-rulle. Ni vet, det var ju rullar som skrifterna var skrivna på den tiden, ofta pergamentrullar. Och Jesaja-rullen var säkerligen ganska dyr. Du kan se den. Man har ju hittat avskrifter av den i Qumran-grottorna, och den finns i ett museum i Jerusalem idag, utvecklad 6 meter lång, 66 kapitel. Tänk om han hade hela Jesaja-rullen med sig. Och han satt där och läste i den nu. Han hade just lämnat Jerusalem på väg hem till Etiopien igen. Och han kände liksom att han var på rätt spår, men han förstod inte riktigt vad han läste. Det är alltid ett gott tecken på ärliga sökare när de börjar en alfakurs och säger: jag vill veta mer om Bibeln, jag vill veta mer om Jesus. Då kan du vara säker på att de är ärliga sökare när de får en sån törst. Så började han liksom läsa, och han gav sig alltså iväg från Jerusalem på vägen som gick ner mot Gaza och så längre söderut. Och texten i Apostlagärningarna 8 som beskriver det här visar på hur Gud alltså är intresserad av en enda människa. Gud visste vem den etiopiske hovmannen var. Han visste vad han tänkte. Han visste om hans längtan. Och han visste precis var han befann sig. Och han visste precis hur långt han hade hunnit läsa i Jesaja-rullen. Men han visste också att här behövs ett mänskligt redskap för att förklara det profetiska innebördet i just Jesaja-rullen. Och det här som den store regissören visar sig. Gud kunde ha kallat på vem som helst för att bistå den etiopiske hovmannen. Men han visste också vem Filippos var. Och att Filippos var den sortens lärjunge som gärna lydde Guds uppmaningar. Han var en av de här 6 männen, du vet, som hade blivit valda av församlingen att ta hand om den dagliga matutdelningen till änkorna i Jerusalemförsamlingen. Han var alltså fullt upptagen med den här diakonala tjänsten, en mycket praktisk tjänst i församlingen. Men så började Gud utveckla andra andliga nådegåvor hos de här enkla diakonerna. Och Stefanus, en av dem, står det att han var fylld av nåd och kraft, och Gud gjorde stora under och tecken genom honom bland folket. Och man blev avundsjuka på honom, och ledarna kände att han hade större visdom och kunskap än dem. Och man till och med lät falska vittnen träda upp emot honom i förhöret och lyckades få honom dömd till döden för hädelse. Precis som man lyckades med Jesus, som ni vet. Och han blev den första kristna martyren, stenades till döds. Och en av dem som stod och vaktade kläderna var Saul av Tarsus. Och den dagen, står det, utbröt en svår förföljelse mot församlingen. Och Paulus var en av de mest grymma och mest hatfulla och hatiska förföljarna. Och det innebar att församlingen skingrades ut över bygden. Men var de än gick så predikade de budskapet om Jesus, står det. Och Filippus, han kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus där. Och det skedde många under och tecken genom hans förkunnelse. Människor blev befriade från orena andar, och många lama och lytta började kunna gå igen. Och det står att många kom till tro, och det blev stor glädje i den staden, står det. Det är alltid ett resultat av evangeliets när det får landa bland människor. Det blir stor glädje. Och det blev en stor andlig väckelse där. Och så befinner sig samtidigt den etiopiske hovmannen på väg från Jerusalem. Och Gud måste på något sätt få till en bibelutläggare, en tolkare på plats som kunde förklara de profetiska utsagorna i Jesaja-rullen innan liksom han hann för långt bort ifrån den judiska församlingen i Jerusalem och trakterna runt omkring. Så Herren visste uppenbarligen att han kunde lita på Filippos. Så han sände en ängel till Filippos med en mycket märklig uppgiftsbeskrivning. Ängeln säger så här: Filippos, gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Om man skulle tycka att det fanns visst utrymme här för önskemål om närmare förklaring för en sån konstig uppmaning. Varför i all världen ska jag lämna ett framgångsrikt väckelsearbete här i Samarien när folk så gärna lyssnar och under och tecken sker för att gå ut på en ödslig väg någonstans nere mot Gaza-området? Vad finns det för mening med det? Men det märkliga är att Filippus har inga invändningar. Han har inga ifrågasättande. Vet du vad det står? Jag tycker det är så imponerande. Det står så här: han gick genast. Han gick genast. Och utan att veta vad det hela skulle handla om. Men han hade liksom ett förtroende för Gud. Har Gud sagt det så okej, då måste det ligga någonting i det, eller hur? Och det är ofta så här som jag tror att Gud leder oss. Liksom ett steg i taget. Och vi måste inte veta vad nästa steg ska innebära. Men huvudsaken är att vi ändå tar det första steget. Fast det verkar så osannolikt att det ska ha någon betydelse. Men den heliga ande är ju den stora regissören. Och alla filmregissörer i historien kommer på skam när vi tänker på den heliga ande. Tajningen var ju helt perfekt. Syftet var alltså att få Filippos på plats just när den etiopiska hovmannen satt och läste och hade hunnit fram till Jesaja 53 kapitel. För det är där det bränner till. Därför var det så viktigt också att Filippos inte tvekade liksom, eller dröjde sig kvar och säga jag kan väl gå imorgon istället, utan att han kom iväg från Samarien just vid middagstiden för att hinna fram till hovmannen precis vid rätt tidpunkt. Men det var först när Filippos kom ut på den ödsliga vägen ner mot Gaza som man lägger märke till det där etiopiska ekipaget. Och inte ens då så förklarar den heliga ande för honom vad det var frågan om. Utan han bara säger: Filippos, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Gå bredvid den. Det var ju också lite konstigt. Men ingen invändning där heller liksom. Varför skulle han börja gå nära den här vagnen? Det kunde ju verka lite påträngande och oartigt att liksom bara gå där som en främling när en högt uppsatt etiopisk hovman sitter i den här fina vagnen och läser. Men det visste inte Filippos. Men han lyder. Vet du vad det står om Filippos? Han skyndade sig fram mot vagnen. Han skyndade sig. Han nästan halvsprang för att lyda Gud. Och så börjar han gå. Han har bråttom att lyda Gud. Gud behövde inte tjata på honom. Och där kom jag på skam. Jag tänker vad mycket Gud har fått tjata på mig. Har han fått tjata på dig någon gång? Tröga att ge sig iväg. Att lyda, ta de där stegen som man känner. Det borde jag göra. Jag borde ringa det samtalet. Jag borde skriva. Jag borde... Men vi gör det inte. Tänk om man inte hade lytt. Men det gjorde han. Och det var ju så viktigt att han kom fram till vagnen just då. I precis rätt minut skulle jag vilja säga. För att inte säga i rätta sekunder. För precis då, när han går där, så hör han ju att Hovmannen sitter och läser, och han känner ju mycket väl igen texten. Jesaja 53 kapitel, just ett par verser, just de två verserna som handlar om Jesu offerdöd och försoningsdöd, profetiskt talat, som skrevs 700 år före Kristus. Och förresten, det var ju alltid så att man läste högt ur litteratur på den tiden. Det som skrevs på den tiden skrevs för högläsning. Alla hade inte råd med skriftrullar, utan man skrev för att det skulle läsas så att många skulle kunna få del av det. Alla var heller inte läskunniga. Så det var helt naturligt att han satt där och läste högt. Och av ekipagets utseende och hovmannens mörka hy så förstod Filippus att här var det frågan om en icke-jude, en hedning så att säga. Men Filippus inser nu inser han Guds underbara ledning, och han tar genast tillfället i akt och riktar sig till mannen i vagnen och säger: ursäkta, men förstår du vad du läser? Och det var precis rätt fråga, för att det var det som hovmannen satt där och önskade, om någon bara kunde förklara. Och så kommer plötsligt en främling och säger: förstår du vad du läser? Nej, det gör jag inte, men stig upp i vagnen och börja förklara för mig. Jag förstår inte. Är det om sig själv som profeten talar, eller är det om någon annan? Och evangelisten Filippos, evangelist som han var, kunde ju inte i sin vildaste fantasi ha tänkt sig ett mera tacksamt läge, eller hur? Det här var ju guldläge, alltså. Det är precis som någon arbetskamrat som du har bett för länge plötsligt en dag i lunchrummet säger: du, hur blir man en kristen egentligen? Oj, hörde jag rätt? Vilken häftig fråga. Det kan ju inte bli mer. Och så är man ju där, va? Rakt in i Guds ledning. Så tror jag Gud vill överraska oss. Och han missar inte tillfället. Han börjar med de här verserna och förklarar att det syftade på en frälsare som skulle komma. Och nu förstår du, säger han till hovmannen, han har kommit. Och vi har sett honom. Och vi har sett honom till visserligen dö som ett offerlamm som profeten talar om. Men också har han uppstått, och vi har sett honom levande. Och han lever idag, och han har gett oss uppdraget att gå till alla folk och berätta om det här för honom, så att fler kan bli hans lärjungar. Så känner hovmannen, ja, men det är ju precis det här som stämmer med mina förväntningar på att få lära känna och bli vän med den Gud som jag har tillbett i Jerusalem. Ser du hur den helige ande liksom redan hade öppnat hovmannens hjärta, och det var liksom bara att plantera budskapet om Jesus där, och det landade direkt. Och regin fortsatte, den helige andes suveräna regi. Man kommer, och det hade tydligen ingått i Filippos undervisning, att om du vill bli en Jesu lärjunge så bör du bekräfta det genom att låta döpa dig i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Och du vet, på Gaza-remsan finns det inte så värst mycket vatten. Men nu råkade det vara så att de just kom förbi ett vattenställe, och hovmannen ser det och säger: är det något som hindrar att jag blir döpt? Och Filippus blir förmodligen förvånad, men han inser att evangeliet har verkligen landat i hjärtat hos den här mannen, och han betvivlar inte hans önskan, utan han säger inte: ja, men du är ju så ny i tron, du kan ju inte få bli döpt än, du måste väl gå i en dopklass ett år eller bli mer grundad. Nej då, han lät stanna vagnen, och båda två kliver ner i vattnet, och Filippus döper hovmannen, och han far vidare glad ner mot Egypten och Etiopien. Och det står liksom att Gud bekräftade att uppdraget var fullbordat, för den helige ande flyttade bort Filippus. Det var klart nu. Och hovmannen kanske tänkte: det var en konstig figur, han bara försvann liksom. Men vad gör det? Han hade ju fått vara med om sitt livs största ögonblick, och han fortsatte sin väg ner mot Etiopien, står det, fylld av glädje. Fylld av glädje. Har du varit med om dopets upplevelse? Har du låtit döpa dig? Jag tror att dopet är oerhört viktigt. Annars skulle inte Jesus ha uppmanat dig i missionsbefallningen. Och jag tror, och den här församlingen tror, att Gud vill att vi själva också ska få uppleva dopets dramatiska erfarenhet. Att den gamla människan faktiskt är begravd med Kristus. Och jag har fått uppstå till ett nytt liv i hans efterföljd. Dopet är liksom startskottet. Det är startblocken, och jag har lämnat dem nu. Och nu är jag på väg mot målet. Och jag ser mig inte tillbaka. Det är vad dopet liksom vill lära oss och inpränta i oss. Att du är helt ren, du är helt tvättad, du är förlåten. Och du är inbjuden att leva ett nytt liv i Kristus. Såklart att hovmannen var glad. Sökaren hade funnit vad han sökte. Varför har jag valt den här predikan? Inte för att säga hur häftigt det var förr, på apostlagärningarnas tid. När den helige ande var verksam, det var liksom då det. Nej, nej, nej. Vi lever fortfarande i den helige andes tidsålder. Eller rättare sagt, den helige ande har kommit och kom på pingstdagen för att vara kvar och för att bo i sin församling, i Kristi kropp. Och han fortfarande bor i sin församling. Han är mycket känslig, han ger oss uppdrag, och han blir bedrövad när vi talar illa om varandra. Han blir bedrövad när vi inte lyssnar till hans viskningar, när vi inte tror och ger honom förtroendet att ta de där stegen som han kallar oss att ta. Den helige ande älskar att göra Jesus känd, Jesus trodd, Jesus älskad. Och jag tror att vi gör rätt i, bibliskt sett, att utgå ifrån att den helige ande också idag, den här söndagen, håller på att förbereda människor för ditt lilla vittnesbörd, för dina goda gärningar som ligger i beredskap, som ett vittnesbörd om att Jesus Kristus lever. Det ska vi tro. Så arbetar Gud fortfarande. Två missionärskollegor när jag var i Etiopien kommer upp till Addis Abeba efter att besökt en stam i södra Etiopien som aldrig hade hört talas om Bibelns Jesus. Och de tänkte så här, lite strategiskt, du vet man kan vara. Vi ska inte berätta om Jesus första gången vi är där. Vi ska bara berätta om Gud, skaparen, för det är ju lätt för dem att ta till sig. Så de gjorde så. De berättade om den Gud som de kom för att tala om. Den Gud som har skapat bergen, träden, fåglarna, djuren. Ja visst, visst, den högste guden, de var med på noterna. Och så började de bege sig iväg från byn. Men då kommer en gammal man till dem ur stammen och säger bedrövat: varför sa ni ingenting om Kristus? Om Kristus, sa de. Varför frågar du så? Jo, men sa han, förra veckan hade jag en dröm. Och jag såg en ljus gestalt i drömmen. Och han sa till mig, det ska komma två vita män till eran by. Och de ska berätta mer för er om mig. Om mig, Kristus. Så varför gjorde ni inte det? Och igen, ja, de åkte alltså inte hem. De började naturligtvis att berätta också om Jesus Kristus. Vilket guldläge. Så här jobbar Gud. Och jag har sett det och hört det många gånger i Etiopien och i Afrika i övrigt. Och då säger du så här, ja, 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 det är i Afrika det. Det är de där missionärerna, de där andliga elitgruppen som får vara med om sånt här. Inte alls. Den store regissören är på gång i Göteborg. Är på gång på din arbetsplats, på din skola, där du bor och bland dina studentkamrater. Även i Majorna kan jag berätta för dig. Och många gånger så sker det här att vi går in i förutberedda gärningar utan att veta om det. Utan att ens ha bett om det. För så var det för mig en gråmulen dag när jag skulle gå och klippa mig. Jag var alldeles för långhårig, återigen. Och jag tänkte, jag tar chansen att gå till en ny frisör, för det stod att det var ganska billigt också. Så jag gick in i en frisörsalong där i Majorna. Och jag kände bara, idag har jag absolut ingen lust att prata. Och du vet hur en del frisörer är, va? Och skulle de dessutom få veta att jag är pastor, då är liksom stämningen plötsligt väldigt tryggt. Tryckt stämning. Tyvärr. Så jag satte mig till rätta i stolen och helt ovillig att föra något samtal. Hoppas hon är tyst, tänkte jag, för hon var kvinnlig. Men så började hon tala engelska och förklarade, jag kan inte svenska. Hon sa, du förstår, jag är ny här i landet. Jag är från Iran. Jag kom via Kanada till Sverige och har öppnat den här salongen. Ja, tänkte jag. Eftersom hon började berätta om sitt liv så ska jag väl ändå säga vad jag sysslar med. Så sa jag, okej, du vet, jag är en sån där pastor, om du vet vad det är. Åh, sa hon. Vad bra! Vad bra! Jag har haft en dröm. Och i den drömmen såg jag Jesus. Och du vet, jag blev så tagen så jag tänkte, vad ska jag göra? Så jag gick till en kyrka, den var öppen. Men det var tom och det var mitt på dagen. Och jag gick in och jag satt mig på en bänk. Och det kom en sån atmosfär över mig, sa hon. Så jag bara började gråta. Jag grät och jag grät. Och du, vad ska jag göra nu? Och du förstår, sa hon, om jag berättar det här för min familj och min släkt, då kommer de bli väldigt arga. Det kan till och med bli farligt för mig. Vad tycker du jag ska göra? Och plötsligt så var det inte hänglås på min mun längre. Du kan tänka dig, det var ett guldläge. Precis som för den etiopiska hovmannen. Och jag börjar ju berätta, jo du förstår, den här Jesus. Och så vidare. Han vill och han har gjort och han är. Och jag visste inte var jag skulle börja och sluta nästan. Jag var så ivrig att berätta för henne om min Jesus. Och hon lyssnade ivrigt. Och det dröjde bara ett par dagar innan jag var där igen med ett engelskt nya testament. Jag sa, det bästa du kan göra är att öppna den här boken och läsa mer om vem Jesus är. Och jag ska försöka skaffa dig också ett persiskt nya testament. Alltså en persisk, hennes modersmåls bibel. Så du kan läsa mera på ditt eget språk. Om vem Jesus är. Och sen klippte jag mig där igen. Efter några månader. Och samtalet fortsatte. Tyvärr var hon tvungen att resa hem till Iran. Eftersom hennes mamma var sjuk. Men vad vet jag vad som hände i hennes liv. Vad visste Filippus vad som hände med den etiopiska hovmannen. Som försvann i sin vagn. Men så här kan Gud handla. När vi är minst förberedda på det. Så tro på den helige andes ledning. Tro på att han i större utsträckning än vad du anar är med i ditt liv. Nu går vi snart in i en högtid. Då sånger i den här staden kommer att sjungas om namnet Jesus som aldrig tidigare under året. Och jag gick längs avenyn en decemberkväll förra året. Och jag häpnade plötsligt över att hela Bältes spännarparken blev som en stor megafon när en av vårt stads bästa körer sjöng ut de mäktiga orden ur Jesaja-boken och ur Uppenbarelseboken. King of kings, Lord of lords, he shall reign forever and ever. Händels Messias, kungars kung och herrars herre, han ska regera för evigt. Så sjöng de. För göteborgarna. Oerhörda ord. Och jag undrar så här. Om folk ändå inte lite grann innerst inne undrar. Vad är det för ord egentligen? Vad är det frågan om? Skulle inte du och jag egentligen knuffa lite på lyssnaren bredvid och säga. Du, förstår du vad de sjunger? Har du tänkt på den här texten? Skulle det vara fel? Skulle det kunna vara den helige andes förberedelse i göteborgarnas hjärtan som vi borde ta mer vara på? Och till sist, tänk om vi till och med gör människor besvikna därför att de går där som sökare egentligen och skulle önska att du ställde den där frågan som du aldrig ställde, därför att du var lika modlös och nedstämd som jag var i frisörsalongen. Tänk om de är besvikna på dig och mig för att vi är så tysta. Och de liksom inte vill tillstå att de är sökare. Men då kanske är det. Några här idag har fält och arbetsuppgifter, tror jag, som ligger och väntar på er. Inte bara här i Göteborg utan i andra länder. Eftersom hela jorden och världen är på Guds hjärta. Du skall och ni skall med den yrkeskunnighet och dina gåvor ta de här stegen. De första stegen, du vet inte kanske vart det bär eller vad det innebär. Men börja gå. Lyssna till den helige ande. Han har förberett gärningar för dig. Barmhärtighetens gärningar. Och om vi nu är 200 kanske besökare här idag. Varför skulle vi inte kunna ge tionde? Inte bara i penninggåvor utan också i personliga resurser. Till den värld som hungrar efter barmhärtighet och kärlek och att få höra om världens frälsare. Detta är min bön. Tänk om den helige ande idag skulle säga som till ledarna i Antiochia en gång: avskilj åt mig de män och de, och i det här fallet de unga, kanske framförallt människor som jag har kallat till att vittna om mig. Och de sände iväg de första missionärerna, du vet. Tänk om det skulle vara så att Gud idag menade att den här predikan skulle du ta till dig och du skulle vara villig att känna, inte som ett krav, men som en ömsint, som om en ömsint hand lades på din axel och sa: får jag använda dig? Får jag det? Vill du det? Låt oss bedja. Tack gode Gud att du använder oss tröga människor, sådana som mig, som ibland är så motsträviga och inte tror att det finns eller vet om att det finns förutberedda uppgifter och gärningar som ligger och väntar. Så säger Herren, också denna församling vill jag ska resa sig upp ur modlöshet och missmod och se på den som en gång gav det stora uppdraget att inte vara begränsade till denna lilla plats och dessa små omständigheter i vilka vi befinner oss, utan lyfta upp våra ögon och se, som du sa också en gång till dina lärjungar, att skörden har mognat. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss. Förlåt mig. Förlåt oss för vårt missmod och för vår tröghet. Och förlåt oss om vi sårat dig, den helige ande, som är så känslig för hur vi beter oss. Herre, börja om än en gång i våra liv. Börja om än en gång i mitt liv. Hör vår bön. Amen. Och kanske man skulle kunna tänka sig så här, att när vi går fram snart och lägger våra gåvor, materiellt, alltså pengar, vi också skulle, några av oss, böja våra knän där, eller gå in i bönen och säga: jag också vill ge dig mitt liv. Kanske för första gången. Kanske det är för att du känner, jag vill tro att du har ett uppdrag för mig. Gör mig villig att gå. Amen.